Sådär ja, då var vi framme i modern tid. Euklides hör ju till antiken. Och projektivgeometri utvecklades mycket under 1700-1800-talet. Hyperbolisk geometri också 1800-talet. Och sen fick ju förstås euklidisk geometri en bättre grund i slutet av 1800-talet när man hade de reella talen på ett säkert sätt kunde hantera de reella talen. Och Hilbert ställde ju upp axiomer, städade upp lite av det jobbet som Euklides hade gjort. Men nu är vi alltså framme i modern tid. Fraktalgeometri som speciellt har utvecklats mycket sedan 60-talet när datorerna kom. De är ett viktigt redskap för att utforska de här objekten. Och på slutet här ska ni få se på sidan 9 en bild på Mandelbrotmängden och det är första riktiga datorkörningarna på det gjordes så sent som i början av 80-talet. Okej, det finns ju mycket i naturen, kustlinjer, växter och så vidare. Som där verkar det vara någon slags självupprepning. Och där kanske då vi behöver en ny slags geometri eller synsätt på de här. Och det är då det här fraktalgeometri. Fraktus, det betyder bruten på latin. Vi tittar på några sådana här objekt. Och då tittar vi först på de klassiska fraktalerna. Här kommer väl en, två, tre, fyra stycken ska vi titta på här innan vi går in på lite teori. Cantormängden först, mitt på sidan 1. Det här är alltså en stegprocess. Man börjar med en längd här, steg 0. Det vi kan tänka oss 0 till 1. Om du vill rita den här så kan du till exempel ska visa det sig, 81 mm, inte så dumt. För det är som så att man ska bort mittersta tredjedelen, det öppna intervallet i mitten. Så en tredjedel är med. Och två tredjedelar också. Sen fortsätter man. Så man gör samma sak på varje ny liten bit. Så steg två så tar man bort mittersta tredjedelarna på det som är kvar. Öppna intervallen där tar man bort. Och så ändpunkten är alltså med. Jag har satt ut dem som lite tjockare där. Och mittintervallet bort och sen då får vi fyra bitar och sen fortsätter vi på nästa steg och så vidare. Nästa steg tar vi bort mittersta tredjedelarna på det som är kvar. Och så håller vi på. Och inget av de här stegen är ju en fraktal utan det man kan kalla dem för prefraktal eller något sånt där. Men det är alltså slutobjektet. Vad går det mot? Vad är det? Blir det kvar när man som ett gränsvärde när man låter de här antalet steg gå mot oändligheten? Ja, vad blir det kvar egentligen? Ett sätt att se det faktiskt, som jag inte skriver om här, men som kan vara intressant att tänka på, det är ju att om man använder här basen 3. Då vet vi att siffrorna i basen, decimaltal med basen 3, då använder vi siffrorna 0, 1, 2. Och det som blir kvar är faktiskt man kan se som alla decimaltal med nollor och tvåor. Kom ihåg då, det här är en liten kommentar där. Ni vet, Ettan kan ju skrivas med vanliga basen 10. Ettan kan ju skrivas som 0,999999999 och så bara fortsätter man. Där som ett gräns, så ett är ju lika med det, va? Och vi hade ju ändpunkterna var med här, en tredjedel. Men en tredjedel kan faktiskt skrivas som decimaltal då i basen 3. 0,022222222222 och så vidare. Ah, det var bara ett litet sidokommentar där. Vi fortsätter med nästa. Koch-kurvan. Uppkallad efter den svenske matematikern, en pionjär inom området som levde för cirka 100 år sedan. Helge von Koch. Tror jag det uttalas. Och där har vi då steg 0. Där har vi också en längd, så en sträcka. Men steg 1 är utsatt längst ner på sidan 1 och vad det som överst på sidan 2 står det vad som man ska göra. Receptet för att få fram det här steg för steg. Ta bort mittdelen på varje segment. Okej, det var en tredjedel där då, va? Och ersätta med en liksidig triangel med samma sida som det bortplockade segmentet. Till sist ta bort basen i triangeln. Det har vi gjort. Där. Längst ner på sidan 1 så efter steg 1. Och sen ska man utföra det på varje nytt litet segment. Det är ju 4 bitar nu. Då ska vi ta bort mittersta tredjedelen på varje av de 4. Sätta dit likstidiga trianglar men ta bort basen i dem. Så kommer vi få då en kallad Koch-kurva. Och sen som jag skriver där, att ni kanske har sett den här snöflingekurva kallas den för. Om man utför dessa tre operationer samtidigt på en liksidig triangel, så då får man Kochs snöflingekurva. Men vi gör det bara på ett linje. Vi tar inte tre sådana och sätter ihop dem till en triangel. Vi bara tittar på själva kurvan. Jag har en liten fråga där, den finns också ute på mitt utdelade blad. Vad händer med längd och area för snöflingan då antalet steg går mot oändligheten? Vi nöjer oss bara med själva kurvan där och så bryr vi oss inte om arean. Det kanske blir lite för mycket, men du kan ju titta på längden. Vad kommer hända med längden? Kommer det bli oändligt lång det där? När antalet steg går mot oändligheten. Jaha, det var två fraktaler där. Ja, nu säger du kanske så här. Jaha, det här kanske kan likna lite som en kust. Norges kust, Portugals kust eller Englands kust eller något. Eller en kustremsa. Alla de där taggarna. Uddar och vikar och vikar och uddar och sånt. Men det här är ju någonting när det ska gå mot oändligheten. Ja, alltså det är ju det matematiska. Man kan väl tänka sig att i naturen då att man ser ett antal steg mot något sånt här. Det är så jag ser det i alla fall. Naturen uppvisar i alla fall ett par steg i den här riktningen. Sierpinski-triangeln kommer som näst på ett objekt, så kallat fraktalt objekt. Steg 0 startar med en liksidig triangel. Nu är jag längre nedre halvan på sidan 2. Steg 1, man markerar mittpunkterna på varje fylld triangel. Förbind dem, ta bort de nya trianglar som då bildas. Ja. Så i steg 1 så är det en triangel som nu är vit som inte ska vara med. Och sen så kör man då samma på varje, i steg 2 så gör man samma sak på varje av de nya bitarna. De fyllda bitarna. Ta mittpunkten på var en av de tre. Plocka bort den nya triangeln som då bildas. Och så håller man på. Vad blir det för något? Blir det någon yta eller vad blir det? Det blir en fraktal. Och här kommer en som jag har en liten spännande sak som heter drakkurvan. Ja, det finns många drakkurvor, men den här kallas också Jurassic Park-kurvan, tror jag. Du har kanske sett den där filmen om de där dinosaurierna. Hur var det? Man hittade något dinosaurie från någon. Jag har inte sett filmen själv. Dinosaurie från en, DNA från någon dinosaurie, och så skulle man skapa en ny i ett labb. Ja, just det. Den här kurvan finns på omslaget till boken Jurassic Park. Okej, okay, och man kan göra den här på ett snyggt sätt också. Man tar en lång remsa av ett papper och en rätt smal remsa. Viker den en gång och sen fortsätter man och viker, alltid viker åt samma håll så många gånger du kan. Och sen vecklar du ut den och lägger den på bordet och tittar på den ovanifrån. Så ska du få se då början på drakkurvan. Jag gör det här med lite bokstäver bara för att tala om det är ett recept och hur man gör det. Starta med en sträcka, vi kallar den för L. Vet inte riktigt vad vi kallar den här L, jag kommer inte ihåg. Men det finns en R-sträcka också. Och nu är det bebisdrake där. Det är i steg 0. I begynnelsen så var det bara en liten sträcka. Men den växte och växte. Och hur är då reglerna? Jo, och det var ett L i början. En L-sträcka. Och här är reglerna för drakens tillväxt. Ett L går till ett L plus R plus. Och ett R går till ett minus L minus R. Och vad står då plussen och minus för? Jo, plus står för 90 grader åt vänster. Man ska svänga av 90 grader åt vänster. I färdriktningen så att säga. Och minus står för högersväng, 90 grader. Och här är då, sätter vi samman här i två steg. Och ja, vi började med L. Och den lille drakbebisen växte och blev i steg 1, L plus R plus. Det var ju regeln. Och den växte i steg 2 till L plus R plus plus minus L minus R plus. Oj, oj, oj. Det var två plus och ett minus där i mitten. Hur ska man hantera det? Jo, det är ju som. Det blir ju samma som. Två plus och ett minus. Det blir som ett plus, va? En vänstersväng. Så jag sätter ju inte ut L och R på sträckorna här, va? Så nu steg 2. L, då kör vi då, vi har åt någon riktning här, jag tog åt höger. Men sen är det då vänstersväng, har jag valt åt höger så är det vänstersväng och så går vi en sträcka. Och sen var det ju plus igen, då är det vänstersväng igen. Men sen kommer då en minus och då kommer ju en högersväng och så sista sträckan. Så där efter två steg så har draken blivit fyra sträckor lång. Och så ser man att det blir alltid då ett plus eller minustecken på slutet där. Men det kan man inte göra något åt. Det får hänga med. Och på sidan 7 så har jag gjort kan ni se en nästan. Vi kan kalla det för en tonåringsdrake. Den är uppe i 17 sidor. Hur stort är det nu då? Det blir ju någon miljon sidor. Och nu börjar vi se konturen av någon drake, va? Sån där kinesisk som man brukar se ibland. Ja. Snygg, va? Okej. Nu har jag fått lite teori här, försöka förstå något övergripande för det här också. Ett nyckelord när det gäller fraktaler, längst ner på sidan 3, är självupprepning. Och vad menar vi med det? Jo, vi tänker oss en mängd som är självupprepande om den kan ses som en union av delmängder som inte överlappar varandra. Och var och en är kongruent med, var en av delarna är kongruent med den stora helheten om den skalas då med en och samma faktor, lilla s. Så det är två stycken tal här, k och s, som hänger ihop. Två som hänger ihop där, k och s. Och s är ett tal mellan 0 och 1. Ja, där tar vi, och då tar vi några exempel på detta då och försöker se hur detta hänger ihop. Om vi tar ett vanligt linjesegment från 0 till 1, överst på sidan 4 nu, så kan vi ju se det då som en union av två segment med längden en halv. Så vi kan använda k lika med 2 och s är lika med en halv för det där linjeelementet. Men vi kan också använda k lika med 4 och s är lika med en fjärdedel. Vi kan se det som en union av fyra segment som vardera är en fjärdedel långt och så vidare. Och ta nu och titta då på kantormängden och Kochkurvan. Försök nu då komma fram till vilka k och s vi ska använda för dem. Man kan göra samma sak med en kvadrat. Och en kvadrat kan vi ju då dela in i fyra delar. Och då ska varje då, om man jämför med den stora, så är det en faktor en halv. S är lika med en halv. Och det ska tas då i både x och y-riktning. Men vi kan använda k lika med 16 och s en fjärdedel också. Om vi vill. Och vad har vi då för Sierpinski-triangeln? Vad blir det för k och s-värden för den? Självupprepningen gör det möjligt att definiera en dimension, ett tal för fraktalen. Det finns ju något som heter topologisk dimension och det är alltid 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Man kan ha punkt, en linje, ett plan eller ett rum då, ett tredimensionellt rum. Men de här objekten, de kommer, om man gör den här definitionen av dimension som här nu kommer, så kommer de ligga med, blir inte heltal utan ligga lite emellan. De kommer ligga emellan, så de kommer ligga liksom mellan punkt och linje eller mellan linje och plan. Ja. Jo, vi hade ju de där s- och k-värdena som vi har pratat om. Och då är dimensionen d ges längst ner på sidan 4. S upphöjt till d är lika med 1 genom k. Halverar vi s så ökar k med en faktor 2 upphöjt till d. Eller om jag som nu på nästa sida, sidan 5, logaritmerar så får jag då att dimensionen får som LNK genom LN1 genom S. Och om vi nu tar det här som definition av dimension, så hur funkar det nu då på de vanliga linjesegmenten och för kvadraten som vi hade? De borde ju då ge 1 och 2. Annars så vore det väl konstigt. Och då sätter jag upp, om vi tar nu, vad hade vi? För linjen hade vi K2 och S en halva. Och sätter jag in det där, ja, då får jag D lika med 1. För kvadraten så kunde vi använda K lika med 4 och S är lika med en halv. Kunde vi göra. Får jag LN 4 ger mig LN 2. Men jag kan lika gärna då använda K lika med 16 och S en fjärdedel. Då får jag LN 16 genom LN 4. Men det är ju i båda fallen så får jag ju, vilket sätt jag gör, så får jag en 2. Det är ju precis som vi förväntar oss. Men om du nu fick tag i de här K-värdena och S-värdena för de här kantomängden och Koch-kurvan och Sierpinski-triangeln, så kanske du kan räkna ut då. Den här dimensionen brukar kallas i matematik för Hausdorff-dimensionen. Efter en tysk matematiker. Ja. Frågor så här långt? Ni undrar över fraktala dimensionen för dragkurvan? Ah, jag visste att den frågan skulle komma upp. Och det är lite knivigare. För här får man, som jag förstår saken, utvidga det här begreppet. Här var det bara en enkel likformighet, en nedskalning. Det är inte lika självklart med den här dragkurvan. Man får tänka sig den här avbildningen från det stora till det mindre, både som en, ja, vi pratade om affina transformationer när vi pratade om projektiv geometri. Och man får tänka sig, ge sig in på mer allmänna transformationer för att kunna attackera den frågan. Så vi kan inte gå in på det. Ja, lite till sist här, två sidor kvar. Ja. Kanske vet det att sådana här fraktaler, de är förknippade, intimt förknippade med som det som kallas för kaotiska dynamiska system. Och vad är det? Jag tar vädret som exempel. Alltså idag är det 16 oktober och jag kan väl göra en bra prognos för vädret här i Växjö till imorgon. Den är väl rätt så tillförlitlig. Men om det kommer bli snö på julafton, det kan vi väl bara drömma om att kunna förutse. Och sådana här system, kännetecknas det av små osäkerheter i början. Initialt, som man säger. Även om man har ekvationerna som ska tala om, som ger oss framtiden, så är de så känsliga för osäkerheten i initiala värden så att det blir i praktiken omöjligt veta vad som kommer hända under långa tidsperioder. Och längst ner på sidan 5 så har vi ett sådant mycket studerat exempel. Och här är alltså punkter i planet som hoppar till punkter i planet. Det kan man ju tänka sig. Och den här regeln är given så. Ny x-koordinat i nästa steg ska vara 1, föregående y-koordinat plus 1 minus 1,4 gånger nuvarande x-koordinat i kvadrat. Och ny y-koordinat är 0,3 gånger nuvarande x-koordinat. Och studerar man ett sådant objekt, och det får man ju göra nu med dator då, va? Det kan vi göra. Så ska vi ju se då att en punkt som jag skriver längst upp på sidan 6, en punkt hoppar till en annan punkt i planet ju. Om vi startar till exempel i origo 00, då kan vi ju sätta in detta. Då kommer den punkten vi hoppar till bli 1,0. Och från 1,0 hoppar vi till minus 0,4,0,3. Och så där håller det på. Men då har man upptäckt att efter ett tag kommer punkterna, alla de närmar sig ett konstigt objekt eller ett säregen attraktor som det heter. Strange attractor. Som är ett fraktalt objekt. Och på sidan 8 har jag en bild på den där attraktorn. Attraktor, det är något som drar till sig. Om vi är hålet i vårt handfat med vattnet i mitten där, det kan man ju se som en attraktor för vattenmolekylerna när de snurrar runt där i handfatet. De dras in mot en punkt, kan man tänka sig då. Men man kan också dras mot mer komplicerade objekt här i matematiken. Och det här visar sig då bli en fraktal. Det här är ny forskning, det är relativt nytt och det finns mycket kvar att utforska här och mycket intressanta grejer. Jag tror inte teorin har satt sig än. Det finns mycket, mycket att fundera på här. Om ni har sett någon fraktal någon gång så är det kanske Mandelbrotmängden. Den har jag på sidan 9, en bild. Den ligger i det så ett komplext talplan som jag betecknar med C här. Komplexa tal kanske du har kommit in på nu i den första matematikkursen. Finns väl också med i gymnasiets E-kurs eller om jag inte missminner mig. Och om du inte vet vad det är så gör det ingenting, för man kan tänka sig att det är en regel. Man kan tänka sig punkter i planet, precis som vi hade i exemplet innan. En regel för var punkter i planet hoppar, tar i vägen i nästa steg. Och när det gäller, där har vi en sån, här är då zeta ett komplext tal och jag startar i nollan. Och sen ska jag då kvadrera och lägga till ett c, och det var där det där c kommer in. Det är också då ett komplext tal. Så får jag då nästa tal och så hoppar jag runt sådär för olika komplexa tal. Men vad är det man är intresserad av? Jo, om jag tar nu ett givet c, ett fixt c. Om för ett givet c iterationerna inte far iväg till oändligheten så ska c vara med i Mandelbrotmängden. Det är definitionen av Mandelbrotmängden. Så det är ju, jag tar ett c, en punkt i komplexa talplanet, eller om du vill så en punkt i vanliga planet. Men det enklaste att förstå den här avbildningen genom att tänka sig att det är komplext. Och sen så kör du den jättemånga gånger tills du har förvissat dig om att den där sticker iväg nu mot oändligheten. Om den gör det, då ska det inte bli en svart prick i din figur. Men är det ett sådant C, så att du håller dig nära Origo och inte far iväg ut mot oändligheten i komplexa talplanen, då ska det vara en svart punkt i din figur. Och så kör man, skannar man över alla olika C och försöker då bygga upp en figur. Och den där ser du då på vad får man då? Ja, då ser man något som blir där på sidan 9, ja. På sidan 8 hade jag ju den där attraktorn. Och som jag sa, de första datorkörningarna på detta gjordes alltså på 80-tal. Man började på 80-81 tror jag. För att det var inte datorerna så kraftfulla som idag, men så det tog lång tid att utforska och vad som ska hända för olika C. Ja, det här är spännande grejer och det är nya grejer. Ja, det var allt. Hej då!